25 september 1993.
Här hemma kommer nya uppgifter om vad som hände den kväll Olof Palme mördades. Det handlar om Palmes livvakter som enligt sin chef bröt mot reglerna under mordkvällen. När makarna Palme bestämde sig för att gå på bio befann sig livvakterna som hade jour flera mil från Stockholm.
De två tjänstgörande livvakterna under mordkvällen befann sig hemma i sina bostäder som låg i Turinge utanför Nykvarn och i Södertälje. 5 respektive 3,5 mil från statsministerbostaden i Gamla stan. Där hemma hade de beredskap när inga andra uppdrag fanns inplanerade. Och det var hem till livvakterna som Olof Palme fick ringa om man skulle vilja göra något oplanerat för kvällen eller om något akut inträffade. Efter ett sådant telefonsamtal hade livvakterna ungefär 45 minuters restid in till Gamla stan. Och det brukade hända att Olof Palme ringde för oplanerade utflykter. Biobesöket med sonen Mårten Palme bestämdes knappt en timme innan föreställningen började. Så står att läsa i förhörsprotokoll med Lisbeth Palme från den 25 mars 1986. Därmed skulle det i praktiken vara så gott som omöjligt för livvakterna att hinna med både åka in till Gamla stan och hämta statsministerparet och sen följa med dem ut till biografen Grand. Olof Palme ringde aldrig efter livvakterna den här kvällen. Så här var det inte tänkt att livvaktsskyddet skulle fungera, säger Sture Höglund, polismästare i Solna. Han var chef och ansvarig för livvakterna vid tidpunkten för mordet.
Ja, det fanns generella direktiv då från oss inom ledningen att livvakterna fick inte befinna sig längre bort från objektet då än att de inom rimlig tid. Och därmed avsåg man väl då en cirka en kvart 20 minuter skulle kunna inställa sig för tjänstgöring.
Men varför vidtogs inte några åtgärder? Ni måste ändå ha känt till vart livvakterna har sina privata adresser.
Ja, men vi visste ju inte var de befann sig den här kvällen.
Vart skulle de enligt din mening befunnit sig?
I vart fall en av dem borde ha funnits på någon övernattningsplats i Stockholm.
Och vi talar fortfarande om tidpunkten före mordet?
Ja.
Så en av livvakterna borde ha funnits inne i centrum?
Ja.
Det är du alldeles övertygad om?
Ja.
Och så skedde icke?
Så skedde uppenbarligen inte.
De har alltså inte levt upp till reglerna?
Nej, uppenbarligen inte.
Men Jan-Erik Hane, en av livvakterna mordkvällen och som vi har talat med, hävdar att några regler som Sture Höglund redovisar idag, 7 år efter mordet, det har han inte känt till. Livvakterna brukade ha beredskapen hemma i sina egna bostäder, även om de bodde väldigt långt ifrån Stockholm. Hur det i praktiken fungerade, det borde vara känt av Sture Höglund, anser livvakten, men Sture Höglund nekar.
Det är nytt för mig.
Det är nytt för dig?
Ja.
Så det har varit det är helt ovetande att det har fungerat på det sättet ute i din egen styrka?
Ja.
Sture Höglund, polismästare i Solna och tidigare chef för livvaktstyrkan som arbetade för Olof Palme.
Den 23 oktober 1993. Ny kommission tillsatt.
På tisdag ska konstitutionsutskottet ta upp frågan om en ny kommission och då tänker Ny demokrati säga ja. Ian Wachtmeister.
Ja, när frågan kommer upp om en kommission kommer vi att säga ja till en professionell, bred, djup kommission. Ja, sammansatt på det sätt vi har talat om. Vi kommer att verka hårt för det.
Ny demokrati föreslår därför i ett direktiv hur den nya kommissionen ska vara sammansatt. Det ska finnas experter från flera arbetsområden, även med internationella inslag. Det här blir den tredje Palmekommissionen på 7 år. Den första var en så kallad juristkommission och därefter tillsattes ytterligare en kommission som kommer att heta Edenmankommissionen. Utöver det har också Säpo granskats under ledning av Carl Lidbom. Och landshövding Gösta Gunnarsson utredde hotbilderna kring statsminister Olof Palme och hans livvaktsskydd. Ändå har det 7 år efter mordet kommit fram nya omständigheter i utredningsarbetet och som har undgått tidigare kommissioner. Skillnaden på den här kommissionen och de två tidigare blir både sammansättningen av medlemmar och sättet att arbeta. Här ska en bred expertgrupp få tillgång att granska allt material som finns i mordutredningen. Hans Ulvebro, chef för nuvarande Palmegrupp, har tidigare sagt ja till en ny kommission och idag ger han beskedet om när den här kommissionen kan börja jobba.
I de diskussioner som vi har haft med riksåklagaren så har vi då kommit överens om att efter årsskiftet så är det väl lämpligt, för då är vi färdiga med en bearbetningsfas som vi befinner oss i just nu.
Hans Ölvebro, chef för Palmegrupp.
Så här lät det år 1963 då sedermera statsminister Olof Palme, han förestavade eden för att bli konsultativt statsråd 1963 alltså.
Olof Palme att avlägga den statsförsäkring som är föreskriven.
Sedan jag, Sven-Olof Joakim Palme.
Nu blivit.
Av Sveriges Götes och Vänders konung.
Gustav den sjätte Adolf. Kallad och utnämnd. Att vara ledamot av statsrådet. Försäkrar jag på heder och samvete. Att jag i utövandet av detta mitt ämbete. Städse skall iakttaga. Konungens och riksdagens grundlagsenliga rättigheter. Att jag även eljest i mitt ämbete. Skall till alla delar. Följa rikets grundlagar. Bästa.
I spaningsarbetet efter Olof Palmes mördare så fanns den så kallade 33-åringen. Sedermera visade sig att det var en kille som hette Viktor Gunnarsson. Denne Viktor Gunnarsson, han har blivit mördad nu i USA. Idag har vi den 15 januari 1994. Och nu gör man en del undersökningar igen. Dessutom så intervjuas en man som heter Börje Lundgren. Han har skrivit en bok. Han sköt Olof Palme. Han intervjuas nu i ett godmorgonprogram i tv den här dagen, alltså den 15 januari 1994.
Palmeutredningens chef Hans Ölvebro finns i USA och vår korrespondent har talat med honom.
Viktor Gunnarsson blev riks- och världsbekant som 33-åringen som var den första som misstänktes för mordet på Olof Palme. Men misstankarna mot honom avskrevs av åklagarna. Han var 40 år vid sin död. Hans Ölvebro, som leder polisens utredning i Palmemordet, är just nu i USA. Han säger att det inte finns något intresse för Gunnarsson i Palmeutredningen.
Nej, till dagsläget. Det är ju ganska många år sedan som misstankarna skrevs av emot Gunnarsson.
Att han nu har blivit mördad, ökar det på något sätt intresset för det här?
Inte på något sätt, men vi kommer ju klart att vara medvetna om och lyssna på vad som händer här i USA vid den utredningen och se vad man kommer fram till. Så att man får väl vara öppen för alla möjligheter.
För att en person, även om man är avskriven, även om man har ett misstänkt i en mordutredning som sen blir mördad, det måste ju väcka nyfikenhet i alla fall.
Om inte annat så gör det att man ska bevaka det som händer här i USA.
Är det för Viktor Gunnarsson som du är här i USA just nu?
Nej, det är jag inte.
Varför är du här då?
Vi är ju ett läge i utredningen nu efter nästan 8 år där vi har gått igenom alla de tips som riktar sig mot enskilda personer, mot organisationer och liknande, och vi har alltså kommit in i ett annat läge i utredningen där vi då gör utvärderingar, och i det skedet har vi ansett att det var angeläget att då kontakta de experter som finns här i USA på attentaten mot kända personer. Och det är av det skälet som jag är.
Så ni har varit här och diskuterat Palmeutredningen helt enkelt?
Ja, vi har diskuterat hur attentatsmän går tillväga och utifrån vad vi vet och diskuterat de frågorna.
Vem har du diskuterat det med?
FBI.
Men det är alltså en slump att det här med Victor Gunnarsson inträffar samtidigt?
Ja, innan jag åkte hit så visste jag att man hade sagt det från USA att Gunnarsson var försvunnen. Men att han också hade hittats mördad, det kommer som en överraskning för mig idag.
Det var alltså i mars 1986 som Victor Gunnarsson blev känd som 33-åringen. Han anhölls då misstänkt för mordet på Olof Palme. Han hade varit i närheten av Sveavägen på mordnatten, på ett café och på en biograf. Och vittnen berättar att han uppträtt märkligt och fällt Palme-fientliga uttalanden. På en jacka som hittades i hans lägenhet fanns också krutstänk. I en vecka satt han anhållen och han begärdes även häktad, men han släpptes sen plötsligt. Det var sedan åklagaren KG Svensson fått klart för sig att polisens misstankar grundade sig på mycket svag bevisning. Gunnarsson hade till och med alibi för tidpunkten för mordet. Och vid en märklig presskonferens slog åklagarna fast att Gunnarsson utsatts för en allvarlig rättskränkning. Utredningen mot honom var missvisande och ofullständig beroende på allvarliga missgrepp i det polisiära arbetet. Och det här var en av de första skandalerna i Palmeutredningen och första gången som sprickan mellan åklagarna och polisen under ledning av Hans Holmér blev uppenbar. Så sent som för ett år sedan sa den nuvarande Palmeåklagaren Anders Helin i en intervju att Gunnarsson inte kunde vara skyldig till mordet, men att han kanske med de kontakter han hade hade kunnat bidra med ledtrådar om han behandlats annorlunda. Han avfördes dock inte helt ur utredningen förrän efter rättegången mot Christer Pettersson. Och där först efter detta som han också fick skadestånd från justitiekanslern för den marsvecka 1986 då många trodde och kanske också hoppades att Victor Gunnarsson var Olof Palmes mördare.
Kommentar Lasse Johansson, och dessförinnan var det Lasse Åsgård i New York som intervjuade Palmeutredningens chef Hans Ölvebro.
Och så kommer alltså han som har skrivit den där boken, Han sköt Olof Palme, Börje Lundgren, i intervju.
Då han plötsligt talar om att jo, jag har nog varit inne på den biografen.
Vid det här tillfället?
Ja. Jaha. Men säger han då, jag var bara inne och växla pengar. Jaha. Och vad växlade du pengar för då? Jo, jag skulle ringa samtal till Amerika. Ja, och då frågade jag honom om man inte ringde från fel automat då. Då hade han ju fått ta en hel säck med en krona med sig. Nej, det skulle inte jag lägga mig i varifrån han ringde. Mm. Och när jag sen går vidare så håller han ju på med samma sak. Exempelvis i inledningsförhör har han ju talat om hur han, när han går hem, passerar Sveavägen. Men plötsligt kommer han på att då måste han ju se denna, vad ska man kalla det för, folkmassa som har samlats och allt det här. Så han plötsligt ändrar sig och talar om att nej, jag gick faktiskt ner under Sveavägen, så jag har inte sett någonting alltså. Hans bortförklaring om han har åkt hem, där vi så småningom får fram vittnen som har suttit och ätit hamburgare med han sent på natten på McDonalds på Kungsgatan. Vilken film han har sett. Jag frågar till exempel, ja, han bestämmer sig så småningom för att han hade varit och sett Rambo 4. Jaha. Och var gick den? Jo, den gick ju där och där var ju många salonger. Ja. Han kan inte förklara. Jag frågar till exempel, vad handlar den filmen? Ja, som alla de andra Rocky-filmerna. Ja. Ja. Och när man sen, och han talar om att han har kommit för sent till föreställningen. Och jag talar med kassörskan där. Hon med bestämdhet vet att det inte är någon som har kommit för sent till den föreställningen. Mm.
Du, när du fick höra om, att, om det här mordet i USA på Victor Gunnarsson, vad var din första tanke då?
Ja, Jag fick ju först reda på att han var försvunnen. Och sedan så, när det blev klart med mordet, ja, det är ju fruktansvärd händelse. Jag lider faktiskt med hans anhöriga. Jag vet inte vad jag ska säga om detta. För mig har Viktor Gunnarsson varit den ensamma vargen. Han har velat vara en västvärldens Biggles som skulle rädda västvärlden ifrån kommunismen. Fortfarande så är han den ensamma vargen för mig alltså.
Du har berättat för mig hur han hanterat detta i Amerika, hans försvinnande i Amerika. Från FBI och från svenska polisen också, Fredrik.
Ja, jag tycker det är synnerligen egendomligt. Här är det alltså föräldrar som efterlyser en son som man vet bor i Amerika. Han är försvunnen. Och det går ju via svensk polis till svenska delen av Interpol och vidare Interpol och Amerika. Sedan visade sig då att de har ju till och med i amerikansk tv visat upp bilder av honom. Och det är ju för sig själv bra, men jag är skarpt tvivlare på att man gör så på en vanlig personefterlysning som är gjord av föräldrar. Här föreligger alltså ingen brottslighet.
Nej.
Nu har jag sedan fått reda på av en reporter som har tagit kontakt med Palmegruppen i Stockholm. Och de bekräftar att de har en sådan efterlysning där. Och det ber reportern om att få lov att komma upp och se den. Och då får han till svar att den är hemligstämplad. Och det undrar jag vad det är. Vad är en hemligstämpling av en personefterlysning för en människa som inte är brottsligt anklagad?
Du har jobbat inom polisen. Du...
Ja, i 33 år.
Ja, det här är alltså inte så man hanterar
en
efterlysning.
Nej, absolut inte. Med. Och sen blev jag ännu mer upprörd. När man i Dagens Eko idag får fatt på Hans Ulvebro i New York.
Som är spaningsledare för mordutredningen.
Han är chef för Palmegruppen. Ja. Ja. Och där säger man nu för hela svenska folket eller de som har velat lyssna ju att det har inte alls något sammanhang med att 33-åringen är försvunnen. Och sedan i nästa andetag så talar han om att det är givetvis intressant för oss alltså.
En man som är avförd helt och hållet.
Ja, helt och hållet. Ja.
Plötsligt intressant. Ja.
Vad är det för kluvenhet?
Ja.
Man kan, jag tror man kan säga så här, va, att vi har uppgifter idag i Expressen som visar att det här icke kan knytas till Palmemordet. Och det är ganska viktigt att poängtera det redan nu, för att det är olyckligt om den spekulationen också går in att man kanske har agerat på
Menar du att mordet på Viktor Gunnarsson inte knytas till Palmemordet?
Det är så osannolikt med det material som vi presenterade. Jag kan inte, naturligtvis inte sitta här och berätta om det, men det kan man få läsa om tidning. Det är alltså på det viset att mordet på Gunnarsson måste klaras upp, och det är snabbt. För att om inte den mördaren åker fast tidigt skede, så kommer alltså just den här spekulationen att det är större kraft bakom.
Och den ska vi inte elda.
Och den ska vi nog vara väldigt försiktiga med.
Till sist, Börje Wingren, advokat Henning Sjöström har sagt att han har uppdrag att stämma dig för förtal för den här boken. Är du orolig för utgången av ett sånt eventuellt mål?
Inte det minsta. Det är inte jag som har gått ut och talat om att det är Gunnarsson som är
ordentlig.
Det har han själv gjort.
Fingerat namn i och för sig.
Ja.
Ja. Vi får se hur det går med detta. Detta är alltså Börje Wingrens och i någon mån Anders Leopolds uppfattningar som har redovisats i boken Han sköt Olof Palme, och det är det vi har talat om. Tack så mycket för att ni ville komma hit. Tack.
Mordet är ouppklarat, men spaningsledningen, de är fortfarande optimistiska. 2 februari 1994.
Går vi mot en lösning av mordet på Olof Palme? Ja, den bedömningen gör chefen för Palmegruppen Hans Ölvebro. Men han vill inte peka ut någon klar tidpunkt när Palmemordet kan vara uppklarat.
Inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi ser en möjlighet att lösa det här. Va? Och det är därför vi känner en stor optimism.
Vad är det som får dig att känna den optimismen? Då?
Ja, det är den kunskap som vi har idag om alltihop. Att vi har gått igenom materialet och idag kan på ett betydligt snävare sätt begränsa oss i det vi ska göra.
Ja, det som återstår av det enorma material som Palmegruppen har gått igenom, det är enligt Ölvebro på sin höjd 5%. I det materialet finns mordgåtans lösning, det är Ölvebro övertygad om. Det är alltså inga nya spår som har tillkommit, utan det är mer noggrann analys av de vittnesmål och tips som finns med i materialet som gör att Palmespanarna nu kan se en lösning skymta. Och det besök som Ölvebro nyligen gjorde i USA och de kontakter han hade där med den amerikanska federala polisen FBI, det har spett på optimismen. Att de amerikanska erfarenheterna är från ett samhälle där var och varannan person går omkring med vapen, det hindrar inte att erfarenheterna är överförbara på svenska förhållanden, anser Ölvebro.
Ja. Nej, men det är ju ändå så att det har använts vapen vid det här tillfället. Och det kanske gör det, eftersom det är då Sverige, så gör det enklare i begränsningen av antal personer som kan vara aktuella.
När Hans Holmer helt inriktade sig på det så kallade PKK-spåret kom det in väldigt många tips som inte bearbetades. Det är för att de inte passade in i PKK-spåret. PKK-spåret ledde till ett bortkastat år i Palmespaningarna, säger Hans Ölvebro.
Vi har ju också bidragit till då ett år genom där man då inriktade de mesta resurserna på Christer Pettersson.
Hans Ölvebro, chef för Palmegruppen, Anders Thunberg intervjuade.
Mars 1994.
God kväll. Rapport kan ikväll alltså avslöja att Palmeutredningen sedan ett par månader tillbaka jobbar efter ett helt nytt huvudspår. Det är en ensam svensk man, lite av en enstöring, som polisen nu tror kan vara Olof Palmes mördare. Och det är alltså inte Christer Pettersson det handlar om.
En helt ny person som inte tidigare varit misstänkt för mordet på Olof Palme har idag huvudrollen i utredningen, 8 år efter mordet. Mordutredarna inriktar nu en stor del av spaningsarbetet mot en enda person. Mannen är svensk, i 40-årsåldern och bosatt i centrala Stockholm, inte långt från mordplatsen. Den här mannen stämmer mycket väl överens med den gärningsmannaprofil som tagits fram i samarbete med amerikanska FBI. Den svenska polisens expert Ulf Åsgård har jobbat i flera månader tillsammans med en av polisens mordutredare och gått igenom allt utredningsmaterial, vittnenas beskrivning av mördaren och hur han betedde sig före och efter attentatet. De här uppgifterna har sedan ställts samman med all den kunskap som FBI har om människor som skjutit eller attackerat kända och betydelsefulla personer. Den här typen av brottslingar uppvisar ofta gemensamma drag och personligheter. Och när de svenska profilutredarna tillsammans med spaningsledaren Hans Ölvebro besökte FBI för 2 månader sedan föll plötsligt bitarna på plats. Den psykologiska fantombild som nu växte fram av en enstöring med lite exhibitionistiska drag stämde perfekt med en person som redan fanns i utredningen. Ölvebro och Åsgård åkte hem till Sverige och kunde nu inrikta spaningarna mot denne man. Men även några andra personer som skulle kunna stämma överens med profilen hålls nu under uppsikt. Det är totalt ett 20-tal personer. Lite kufiska enstöringar som blir granskade av mordutredarna. Här ibland finns fortfarande Christer Pettersson som inte är helt avskriven. Men när Hans Ölvebro i massmedia talat om sin optimism och en lösning på mordgåtan redan under våren, så har han, enligt vad rapport erfar, syftat på den nye 40-åringen som den absolut mest intressanta. Chefsåklagare Anders Helin, som inte gjort sig känd för att i onödan uttala sig allt för hoppfullt, säger idag till Rapport att även han är mer optimistisk nu än han varit på åratal.
Och som jag bedömer idag så kan vi se ett slut på det här arbetet.
När du säger ett slut, betyder det också att mördaren grips och döms?
Ja, jag tycker nog att förutsättningarna nu är bättre än vad de har varit tidigare i alla fall.
Hans Ölvebro, spaningsledaren, har ju sagt att redan under våren tror han att det här ska vara fixat och klart. Vad tror du?
Ja, jag vill inte låsa mig till någon tidsperiod på något sätt, men jag tror att inom det här året i alla fall.
Efter alla tidigare huvudspår, 33-åringen, PKK och Christer Pettersson, finns nu alltså ett nytt. Men frågan är hur det här nya huvudspåret skulle kunna presenteras inför en domstol. Hur ska man till exempel komma förbi Lisbeth Palmes kategoriska utpekande av Christer Pettersson? Och något mordvapen har mordutredarna inte heller. Så inte blir det lätt att lösa Palmemordet. Men den diversearbetande svenska 40-åringen ger i alla fall mordutredarna, än så länge, gott hopp.
Och polisens nya uppgifter har redan gjort att politikerna börjar tänka om när det gäller en ny Palmekommission.
Regeringen och oppositionen har informerats om polisens framgångar i utredningen. Däribland KU:s ordförande Thage G. Peterson, som gått i spetsen för att en ny kommission ska granska Palmeutredningen. Thage G. Peterson säger nu så här om att tillsätta en ny kommission.
Om regeringen gör bedömningen att en kommission just nu skulle ta arbetskraft ifrån spaningsledningen till kommissionens arbete, då tycker jag att regeringen gör en alldeles korrekt och rätt bedömning att inte nu tillsätta kommissionen.
Har du fått direkt information ifrån Palmegruppen?
Från vilket håll jag får min information, det brukar jag aldrig berätta.
Är det flera i oppositionen som har fått den här informationen?
Ja, i varje fall är det inte så svårt att räkna ut, utan att socialdemokratiska partiledaren Ingvar Carlsson har fått information.
Mars 1994. Mer om den uppkomna optimismen.
Rapports avslöjande igår om att polisen har ett nytt huvudspår i jakten på Olof Palmes mördare har väckt stor uppmärksamhet. Den nu misstänkte mannen, en 42-årig stockholmare, tog själv kontakt med polisen direkt efter mordet. Och han berättade senare att han bevittnat själva mordet. Nu är han alltså istället misstänkt själv.
Han har just skjutit Sveriges statsminister. Sakta vänder han sig om och lämnar den döende mannen bakom sig och den lätt skadade kvinnan. När mannen sakta lunkar in i gränden försvinner både han och alla spår efter Olof Palmes mördare. 8 år har nu gått och nu har utredningen ett nytt huvudspår. En 42-årig man, en svensk enstöring som anses mer intressant än alla andra uppslag som också rör ensamma, lite kufiska figurer. Efter samarbetet med FBI och den genomförda profilanalysen där utredningsmännen skapat en psykologisk fantombild står nu utredarna på en fast grund, har spaningsledaren Hans Ölvebro förklarat gång på gång under de senaste veckorna. Under våren tror han att mordet ska vara löst. Kan det då vara 42-åringen som är mördaren? Han hörde själv av sig till polisen strax efter mordet 1986 och då sa han att han var vittne till mordet på Olof Palme. Under flera förhör berättade han detaljerat om vad han sett, men för varje förhör kom helt nya upplysningar och andra detaljer tog han tillbaka. Dessutom började han nu kontakta journalister och ställde till och med upp i en tidningsintervju. Polisen fäster nu allt mindre tilltro till mannen som vittne. Och så blev allt tyst kring honom. Men så i januari i år, när palmutredarna reste till USA och träffade FBI, kom plötsligt mannens namn fram igen. Han passade nämligen perfekt in på den psykologiska fantombild som gjorts. Kunde han vara mördaren? Under 2 månader har nu spaningsarbetet till stor del inriktats mot mannen. Även om ytterligare ett 20-tal personer med liknande personliga förhållanden också granskas. Till exempel Christer Pettersson som fortfarande finns med i utredningen. Kan 42-åringen vara mördaren? Mannen som i så fall likt en pyroman själv sökt sig tillbaka till brottsplatsen och polisen men kallat sig vittne. Eller är den 42-årige särlingen bara en mytoman som velat få uppmärksamhet genom bättre och bättre historier om vad han skulle ha sett på mordkvällen? För polisen återstår det mödosamma arbetet att ge oss ett svar och att få fram tillräckligt med bevis om svaret skulle vara ja.
Claes Borgström försvarar i en rad uppmärksammade brottsmål, författare till boken Rättegången om mordet på Olof Palme, är skeptisk till att polisens profil ska leda till att mordet klaras upp.
Man kan inte bli dömd på sin profil till att börja med, det kan man ju slå fast. Och även om man stämmer med en föreställning om hur gärningsmannen ska vara, det räcker inte. Det krävs bevisning och det kan vara teknisk bevisning. Mordvapnet talar man ju jämt om. Det kan hända att det kan finnas något annat. Men vad det gäller vittnesbevisning så har man ju, vad jag förstår, uttömt det. Man har ju hört alla människor som var på Sveavägen när mordet inträffade. Och av dem är det bara en, nämligen Lisbeth Palme, som säger att hon känner igen personen från platsen i fråga. Hon har pekat ut fel man alltså.
Att Lisbeth Palme pekar ut Christer Pettersson förhindrar inte en ny rättegång mot en annan misstänkt gärningsman, säger Claes Borgström.
Ja, hon kan ju naturligtvis som alla andra människor missta sig. Så att i en eventuell ny rättegång då får man ju bygga åtalet på någonting annat än hennes utpekande. Det är borta ur bilden så att säga.
April 1994. Utredningen tar ny fart. Nytt inför offentligheten.
Mer än 8 år har den pågått nu, jakten på Olof Palmes mördare. Och innan sommaren är det tänkt att mördaren ska vara gripen, åtminstone sa spaningsledaren Hans Ölvebro det för en tid sedan. Spåren har varit många, idéerna ännu fler, och det finns privatspanare, teorier, konspirationsteorier bland annat, och en hel del som har rapporterats under de här åren. Hans-Göran Björk, välkommen i studion.
Tack.
Du har jobbat... Ja, mer än ett år, mer eller mindre på heltid tänkte jag säga med det här. I Sveriges Allahanda har vi hört dig rapportera om det vid flera tillfällen. Privatspanare, olika teorier. Har du något nytt att komma med? Nya vittnen och annat som ska kasta ljus över denna gåta?
Nej, inte nya vittnen och sånt. Jag har valt att inte jobba med nya vittnen som har trätt fram flera år efteråt. Utan jag har valt att börja på mordplatsen och tittat på vad som verkligen hände, gått igenom de vittnena som finns från själva mordet och framförallt Lisbeth Palmes egen berättelse om mordet, polisförhören och rättegångarna.
Börjat på mordplatsen säger du, det låter som att där är väl allting utrett in i minsta detalj, vad nytt finns att finna där?
Ja, det kan vi säga både ja och nej. Det är utrett och inte utrett. Men det är alltså för att kunna komma framåt någonstans så måste man ju backa tillbaka till ruta 1 så att säga. Och det är... Så här har ju palmutredarna också nu jobbat under det senaste året. Visserligen finns det flera nya vittnen som har trätt fram under åren och det har talats om walkie-talkie-män och massa annat. Men ingen av de där uppgifterna har ju hittills kunnat bindas till själva mordplatsen. Och det är ju i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan som allting skedde den 28 februari 1986. En mördare måste finnas där. För kvarteren runt omkring, de kan visserligen vara intressanta i ett sammanhang, men det är just i den här korsningen som lösningen på mordet finns.
Från och med idag i programmet Sveriges Allahanda så ska vi börja en serie där vi ska försöka reda ut det här så gott det nu går med alla de fakta vi har. Mordplatsen, Hans-Göran Björk, har du nämnt. Du har talat med Lisbeth Palme. Vi får höra vad den berättelsen kommer att innehålla. För och emot konspirationer förstås, bra och dåligt, vad är gångbart där. Och sist men inte minst, den tekniska bevisningen, den talas det ofta om i sammanhanget. Den är nödvändig har det sagts. Idag ska vi börja. Och frågan är, vad är det du ska berätta och vad är det kommer att handla om idag, Hans-Göran Björk? Vad är det vi får höra?
Ja, vi ska börja på själva mordplatsen och vi ska få lyssna på delar från Länsalarmeringscentralens band. Och ifrån själva larmet och några minuter framåt. Och vi ska få höra ett av mordplatsvittnena som för första gången trädde fram inför massmedia. Det är ju tidigare känt att polisen dröjde nästan 1,5 minut innan de svarade på larmet från SOS-centralen. Och vittnet som larmade SOS 90000, han gav ju upp den långa väntan och bråkdelen av en sekund senare så svarade till slut polisen. Och det är den så kallade skevamannen som står nu vid rödljuset på Sveavägen 15 meter ifrån mordplatsen. När han ser mannen falla ihop slår han 90000 på sin mobiltelefon. Samtidigt gör han en så kallad U-sväng och kör fram till mordplatsen. 40 sekunder efter mordet så svarar SOS alarmering.
90000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
Ja, Leif Ljungqvist, den så kallade skevamannen som nu trädde fram för första gången. När larmoperatören svarar 90000, vad är det du ser, Leif Ljungqvist?
Ja, jag ser ju alltså en människa liggande på trottoaren och en stående, halvstående och en reslig gärningsman som står på ungefär 1,5 meters avstånd och tittar ner på Lisbeth Palme.
Alltså i samma ögonblick som larmoperatören svarar 90000 så är gärningsmannen alldeles intill makarna Palme.
Ja, det är han.
Det innebär att om polisen hade svarat snabbt, då hade inte gärningsmannen hunnit långt innan larmet hade gått.
Nej, då har vi besparats väldigt mycket med tanke på vad det som har varit efteråt. Då hade ju, vi har fått vetskap om att det var en piket uppe på Malmskillnadsgatan och de hade ju då stängt av där uppe istället för att åka ner på Sveavägen.
Nu dröjer svaret från polisen. Vi har mätt upp till 1 minut och 22 sekunder från det att hon svarar 90000 och innan polisen svarar. Under den här tiden som du väntar på att polisen ska svara, ser du hela tiden gärningsmannen?
Nej, då har jag ju alltså... Jag uppfattar att jag har sett honom cirka 10-15 meter in i gränden under Dekorima-rampen där. Och sen svänger jag fram, så jag står ju inte direkt i anslutning till gränden, utan på övergångsstället ställer jag mig samma. Och då ser inte jag in i gränden längre.
Men när du ser alltså gärningsmannen på så nära avstånd, då är du mitt i korsningen och har fått kontakt med 90000.
Ja,
det är rätt uppfattat.
Ja.
Vad tänker du på när ingen svarar?
Ja, det är ju fruktansvärt lång tid att sitta snudd på 1,5 minut. Man tycker det är inte så lång tid, men i det läget så är det ju en otrolig väntan att sitta och vänta på att polisen ska svara när man har fått varit åskådligt vittne till ett mord. Så att när det hade gått så lång tid så tänkte jag att det kanske de har fått in då, så att de är upptagna. Kanske fått in larmet från annat håll som är upptagna och inte kan ta mitt samtal, och då la jag på luren då.
Hur visste du att det var ett mord?
Ja, och det såg man ju uppenbarligen. Det var ju skottlossning och att en människa ramlade ner på trottoaren. Så att det är, ja, dråp eller mord. Men jag betraktade det som ett mord på Sveavägen. Det var den första reflexen man fick då, där man fick ur sig det här till LAC.
Ser du gärningsmannen ta till flykten?
Ja, oja. Han står ju kvar en stund också och tittar då på Lisbeth i fråga. På väldigt nära håll, och sen så lugnt. Han står kvar en stund. Det är så förvånande att man kan stå kvar så länge på en brottsplats innan man avviker. Och sen tar han det helt lugnt, bara vänder sig om och så lunkar han in då med en väldigt egendomlig gångstil in under Dekorima-skylten.
På vilket sätt springer han?
Det är en väldigt älgande gång, bredbent, egendomlig gångstil, vilket kan inte härföras till vissa andra människor. Ja.
Har du själv sett gärningsmannen i ansiktet någon gång?
Ja, jag har ju en bild i bakhuvudet som... Visserligen det har gått lång tid, men man har i alla fall en upplevelse därifrån som sitter kvar.
Vi ska stanna kvar kring vad som händer här kring själva mordplatsen ett litet ögonblick. Och vi ska lyssna på ett nytt avsnitt här. För nu är det ambulansmannen som har kommit på plats. Ambulansen har kommit fram och de gör sig redo precis för avresa till Sabbatsbergs sjukhus. I samband med det så greppar han tag om mikrofonen och kontaktar Sabbatsberg. Och genom mikrofonen så går det att skönja en röst som säger någonting om att Palme är skjuten. Palme har fallit. Lyssna noga.
Skadan tagit, var kom?
90 på SK igen, och det är en känd person, kom.
Den här nya utskriften som vi har tagit del av, det bekräftar också vad vi har tolkat. Någon kvinna i bakgrunden ropar att det handlar om Palme, säger den här utskriften. Och ja, jo då, jag har sett, svarar ambulansmannen, och sen kommer ytterligare en röst som säger Palme har fallit. Leif Ljungqvist, du minns lite av det här.
Ja, det var ju precis då ambulansen skulle åka iväg, och då kliver då fru Palme då, som inte hade kommit in i ambulansen själv, fram då och bultar på rutan att jag måste få följa med min make, jag måste få följa med min make, säger hon. Och då hoppar jag fram och öppnar ambulansdörren, och så säger jag åt ambulansföraren att hustrun måste få följa med här också, säger jag. Och dra järnet nu, för nu är det bråttom, säger jag. Och det hör man ju också på bandupptagningen här, där hon säger att det är Olof, säger hon. Och det är Lisbeth Palme alltså som talar i bakgrunden här, och ingen annan.
Och hon säger också att Palme har fallit.
Ja, just det.
Du minns det här tydligt, då?
Ja, jag hör ju inte det, men jag känner igen hennes röst, och jag har hört det där bandet tidigare. Och det är hon som sitter bredvid mikrofonen och säger det här. Det är Olof, va? Det är Olof, säger hon. Det är just tydligt och klart att hon säger att det är Olof. Och det är Lisbeth själv som uttalar de orden.
När fick du själv vetskap om att det var Olof Palme som var skjuten?
Ja, det var ju att hon sa det själv. Men det kom ju polis till platsen. Då mötte jag polisen. Och han kommer fram till mig och frågar då, efter att jag har tagit hand om frun lite grann och försökte lugna ner henne, men det var lite svårt. Så säger polisen det, att det är någon som har sett någonting som har med händelseförloppet att göra. Ja, och så ta hand om hustrun här. Hon är väldigt svår chockad, sa jag. Och då säger han till fru Palme då att då får vi gå till bilen och sätta oss och notera då, säger han. Nej, sa hon. Nej. Jag ska stanna kvar hos min make för allt i världen, sa hon. Ja, då måste jag be få namnet på er make. Och då säger hon det, Olof Palme. Olof Palme, säger ni väl, så. Och på det viset då tittar man ner och så fick man se då Olof ligga där blödande, svårt blödande. Och då känner man igen den här personen. Det var som att stiga in i en overklig situation.
Ja, det blev som att komma in i en helt ny värld. För alla oss som lyssnade och hörde det här på nyheterna förstås. Men framförallt för de som fanns inblandade den där kvällen. Och alla som nåddes av budet att statsministern var skjuten blev förstås i grunden påverkade och omskakade. Vi avslutar med att spela upp ytterligare ett stycke från Länsalarmeringscentralens band. Vi hör den ambulansförare som just kört den mördade statsministern Olof Palme till Sabbatsbergs sjukhus. En av de ytterst få personer som just nu vet vem som är skjuten. Så här låter det när han ringer upp 90 000.
Ja du, vi är lediga nu igen. Mm. De står och...
Hur går det med den här? Kommer han överleva?
Nej.
Nej.
Olof Palme.
Vad sa?
Palme är det. Olof Palme. Ja, det är sant.
Nej, är det sant?
Två skott. Jag drar till bröst. Jag vet inte var det andra sitter. Jag har två skott till mig.
Är det sant?
Ja.
Vår statsminister.
Ja, vår statsminister. Du får...
Från natten för 8 år sedan när statsminister Olof Palme sköts. Ja, en sak bland många som åtminstone jag kommer att tänka på när jag hör det här Hans-Göran Björk, det är gärningsmannens mycket märkliga beteende. Vi hörde vittnet tidigare berätta att han stannade kvar så länge vid den skjutne Olof Palme och Lisbeth.
Mm, det är märkligt och många undrar väl varför. Det kan ju vara flera orsaker. För det första så kan ju det vara så att han vill försäkra sig om att han verkligen har utfört det här dådet. För det andra så kan det vara så att han tvekar, för ska jag skjuta en gång till mot Lisbeth eller hur ska jag göra? Men sen börjar då upptäcka att fler och fler kommer i rörelse fram emot mordplatsen, och då är det bäst att ta till flykten då. För det tredje så kan det ju vara så att en enskild galning som i så fall har utfört det här mordet, han struntar i ifall han blir tagen på bar gärning. Han har liksom gjort sitt då. Nu har han gjort sitt och sen struntar i vad som kommer att hända sen, men efter kanske en lång tvekan så börjar han ändå ta till flykten, för det är ju inte någon speciell dramatisk flykt, utan det handlar ju om att han mera lunkar iväg därifrån.
Det definitiva svaret får vi möjligen den gången mördaren grips, om han nu gör det. Ja, Hans-Göran Björk, du har pratat med Lisbeth Palme. Som enda journalist har du fått till gång till och möjligheter att samtala med henne länge. Finns det någon koppling mellan hennes berättelse och den vi har hört vittnet Leif Ljungqvist redogöra för idag?
Ja, det finns flera kopplingar. Lisbeth Palme är ju i särklass det bästa ögonvittnet till den här, som hon förmodar vara gärningsmannen. Och jag bedömer Leif Ljungqvist som faktiskt vara den näst bästa vittnet, eftersom han är den enda som tillsammans med Lisbeth Palme har fått en förnimmelse, en slags upplevelse av gärningsmannens utseende. Och med då tanke på placeringen som gärningsmannen har vid det här ögonblicket, då är det bara alltså Ljungqvist och Lisbeth Palme som har kunnat skönja hans ansikte.
Det är inte bara jag nu, utan nu är det alla som ställer sig frågan, Hans-Göran Björk, och det hoppas jag att du inser. Alltså, vad är det Lisbeth Palme har sagt nu? Vad är det du ska presentera nästa söndag?
Ja, det jag kan säga är att hon har sagt mer saker till poliser och i polisförhören än vad som har dels nedtecknats i protokollen och mer än vad som har sagts i rättegångarna.